Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Programmet som följer är en del i serien om Örnsköldsviks industrihistoria.
Vi fortsätter nu programmet om Hägglunds Rives. Och vi, det är Åke Bramstig, Ingemar Borg, Bo Hörnsten och jag själv, Jan-Olof Andersson. I förra programmet så talade vi om motorns och mellanselsfabrikens tillkomst och de första 25 åren av försäljning. Vi har nu nått mitten på 1980-talet och vi kan väl säga att företaget har utvecklats på ett positivt sätt med nya produkter och framförallt många nya kunder. Trots denna fantastiska produkt med alla dess fördelar så gav det inte resultat för hydraulikdivisionen som man kunde förvänta sig. Lönsamheten var fortfarande skral och den gamla marknadsstrategin att det alltid finns en kund där det finns en fabrikskorsten har rejält börjat ifrågasättas. Vad jag funderar över är hur orkade ägarna under så lång tid stötta produkten och vad var det egentligen för utmaningar som man jobbade med? Åke, du kan väl sammanfatta din syn på de här 25-30 åren?
Ja, man kan lugnt påstå att det har varit en slingrande och omväxlande åktur. Men för de flesta har den också varit ganska så rolig. Från starten, om vi då räknar från 1957 när Gösta Hägglund hämtade hem hydraulmotorn, eller från den första prototypen 59 eller från 1967 när produktionen kom igång i mellansel, så har motorn bara haft två ägare fram till 1987. Först var det ju givetvis familjen Hägglunds och sedan ASEA. Båda ägarna var ju av den gamla industriella skolan som hade långsiktig tillväxt som det absolut viktigaste målet för sin verksamhet. Och det tror jag är den främsta anledningen till att hydraulmotorn överhuvudtaget existerar idag. Det tog lång tid att få denna ganska unika produkt anpassad till en större marknad. Och att lära sig kundernas tillämpningar var också viktigt. Och att hitta fram till en fungerande marknadsstrategi och effektiv säljorganisation. Därför dröjde det länge innan det gick att få de goda skördar både i tillväxt och vinst som den nya tidens ägare förväntar sig. Men det blev en hel del sidosprång med andra produkter och lockande marknader som stegvis gav värdefulla lärdomar. Det var förvärv av andra typer av hydraulmotorer. Rolef och SAM kommer många ihåg. Och det gav nog inte så mycket, men det kostade heller inte så mycket i förlorad tid. Utvecklingen av hjulmotorer, eller navmotorer som man sa, blev avsevärt dyrare. Men där fanns det ju faktiskt en enorm marknadspotential som man hoppades på. Där lärde vi oss i alla fall att man måste kunna mer om kundens tillämpningar än vad kunden själv kan. Dessutom var ju marknaden jättestor och det betyder ju också att det är jättetuff priskonkurrens. När våra säljare allt eftersom konstaterar att det krävdes en annan typ av motor än den gamla Vikingen, som var bättre anpassade för kraven från tyngre industridrifter och som var enklare att installera, då föddes Maraton. Här kanske kan vara på sin plats att förtydliga vad vi menar när vi pratar om industri och mobila och marina tillämpningar. Industriella drivsystem, som vi utser det, används i tillverkningsindustri av alla tänkbara slag. Det kan vara papper och massa, det kan vara i gruvor, det kan vara i kemifabriker, det kan vara viss sockertillverkning. Sådana drivsystem används ofta kontinuerligt, 24 timmar per dygn. Och kraven på livslängd är mycket höga. Det kan vara 40 000 timmar, 80 000 timmar, 5 år, 10 år, kontinuerligt. Mobila tillämpningar sitter på olika slag av fordon. Det kan vara för framdrivning eller som i vårt fall oftast någon form av arbetsaggregat. till exempel för oljeborrning. Marina tillämpningar finns ute på olika slag av fartyg eller plattformar ute till havs. Här är det ju arbetsmiljön som är besvärlig. Det kan vara saltvatten, det är is och motorerna kan till och med tvingas arbeta under vattenytan. Du Ingemar, du pratade ju tidigare om att Vikingmotorn inte passade för industritillämpningar. Och ni började ju ganska tidigt spåna kring det här, eller hur?
Ja, jag minns ett möte i slutet 1979 i Stockholm. Dit Torsten Trollsös bjöd in bland annat Maj-Britt Jonsson, Karl-Olof Amnell, Rolf Eriksson, Gunter Wenzel, Clary Kent, Oscar Pistolesi, Jack Bigley och mig själv. Där vi pratade om vilka krav som borde uppfyllas av en ny industrimotor.
Torsten Trollsås var nog den som slutgiltigt övertygade Bo Södersten om att ta fram en helt ny typ av motor. Och han var ju då nybliven verkställande direktör för hela Hägglund & Söner och kunde då genomdriva det här ambitiösa utvecklingsprojektet hos styrelse och ägare. Projektledaren som heter Karl-Olof Omnell, han genomförde projektet med glans. Resultatet blev en helt unik hydraulisk motor för kontinuerlig industriell drift. Det var den första av sitt slag i världen, utan egentliga konkurrenter. Så var det då, och så är det fortfarande, vet jag vet. Marathon introducerades på Hannovermässan i april 1983. En märkesdag i Mellansels historia. Under maratonutvecklingen uppstod en så kallad klarsyn om att det inte skulle räcka med en ny motor. För att verkligen kunna få genomslag för maratonmotorns fantastiska egenskaper krävdes givetvis att även resten av systemet uppfyllde samma höga krav. Så det blev då att ta fram ett passande program med aggregat, power units som vi kallar det. Det kommer vi nog komma tillbaka till. Nu kunde vi börja försäljningen av kompletta drifter. En helt ny marknad öppnades. I förra programmet så avslutade Ingemar med en historia om hur vi kom in på snustillverkning. Och att en av svårigheterna att komma in på industrin var att de personer som satt i beslutande ställning ofta hade elektromekanisk utbildning och definitivt inte var hydraultekniker. Du Ingemar, du har en händelse du kan berätta om det här.
Ja, vi sålde en hel del motorer till skogsindustrin, framförallt för timmertransportörer. Och för att öka försäljningen ställde vi också upp i samband med deras konferens. Jag kommer ihåg att jag blev inbjuden till SPCI, Svensk Papperscellulosaingenjörsförening i Stockholm. Och berättade om möjligheten att använda hydrauldrifter inom pappers- och cellulos- och massaindustrin. Det tog ungefär en timme. Efter föredraget reste sig en man upp och frågade: du har berättat om många fördelar med hydraulisk drift. Men varför används då inte fler hydrauliska drivningar idag? Jag svarade direkt utan betänketid. Det beror enbart på att det finns många gamla elchefer ute på bruken som bestämmer vilka drifter som ska användas. Han svarade också direkt: jag är elchef på ett av de större bruken och det är jag som har bjudit in dig till det här mötet. Allmän skratt och förbrödning. Idag är skogsindustrin ett av de största segmenten för Hägglund.
Ja, det var ju trevligt att höra. Nu så tänkte jag prata lite grann om eftermarknadsbiten här. Jag kommer väl ihåg den diskussionen så på den tiden när pumpaggregaten skulle utvecklas. Hur viktigt det var att de skulle likna ett elskåp, typ det som var placerat in i industrilokalen. Då skulle elingenjörerna känna sig hemma. Det var ju så att pumpaggregatet och motorn tillsammans med Hägglunds blev Hägglunds drivsystem. Inne i aggregatet fanns alltså elmotor, pump, tank, ledningar och styrutrustning. Vi levererade en helhet som såg kompakt och industriell ut och inte minst viktigt, det blev ett standardiserat pumpaggregat vilket inte var vanligt inom hydraulikbranschen. Än viktigare för att lyckas med en sån udda produkt som Hägglunds drivsystem var att vi till skillnad från våra konkurrenter kunde ta ansvar för hela systemet och kunden kunde ha bara en kontakt. Stor fördel för kunden. Inte minst när det kom till service och underhåll. Jag tror att för vissa kunder så var vår service avgörande för att valet föll på Hägglunds. En viktig del i Drives affärsstrategi har alltid varit service och eftermarknad. Till en början var det att vi tog väl hand om våra kunders problem och hjälpte till med reparation av motorer med mera som en del i försäljningsarbetet. Men i början på 1990-talet så började vi göra business på service, som man säger. Vi sålde serviceavtal och med hjälp av fiberoptik kunde vi kontrollera motorernas skick och bedöma om reparation var nödvändig utan att behöva ta loss motorn från maskinen och öppna den. I takt med att vi levererade mer och mer kompletta drifter som innehöll pumparaggregat så tog vi större och större helhetsansvar. Vi byggde successivt upp en stark central organisation för eftermarknad som drev frågan om att sälja tillgänglighet. Samtliga säljbolag byggde upp egna serviceavdelningar och lokaler för motorreparationer. Eftermarknadens satsning var viktig både för att våra kunder skulle våga installera våra system i deras mest kritiska maskiner samt att det genererade mycket bra vinst för oss. Nu är det dags att prata lite mer om vilka användningsområden och tillämpningar för motorerna som vi definierade som våra viktigaste och som ledde till den fokusering som vi anser har varit så viktig för Hägglunds Drives framtid. Bo Hörnsten kommer att berätta om det här. Men innan dess så ska vi spela och lyssna på en låt som symboliserar bron mellan den svåra tiden och den ljusnande framtiden. Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel.
Sail on, silver girl, sail on. Your time has come to
Viking hade utvecklats för att användas till vinschar som är intermittenta drifter. Marina tillämpningar blev därför helt dominerande från starten 1960. Även viss försäljning börjar ske till lätta industridrifter, framförallt till massaindustrin på hemmaplan. Men vi kan titta på 1997 då vi hade haft egna säljbolag några år. Och det var då året vi såldes till Atle Ratos. Om vi tar segmenten i storleksordning så var marin fortfarande störst med 31% av försäljningen. Massaindustrin var tvåa och sedan materialhantering, återvinning och socker. Drygt 10 år senare, år 2008, då vi såldes i Rexod, hade alla segment vuxit i försäljning. Men vissa segment hade ökat dramatiskt. Materialhantering var nu störst med 38% och marin var kvar på andra plats. Och building och construction hade vuxit från 1% till 10%. Och sen följde massaindustrin och återvinning. Inom marint hade vi tappat Hägglundskranarna, men vi hade varit framgångsrika inom andra applikationer, bland annat lyxkryssare och isbrytare. De hade elmotorer direkt på propellern och vi vrider hela enheten, alltså vi styr båten.
Ja, men du Bosse, det finns ju vissa tekniska egenskaper med hydraulik som var till våran fördel när vi konkurrerar med elmotor och växellåda. Jag tänker till exempel på variabelt varvtal, fram- och backkörning, snabba stopp, start från noll med tung last, stötar, vattentäthet, explosionssäker och så vidare. Och varför lyckades de med styrningen av de här stora fartygen?
Ja, det börjar med isbrytare och där stöter propellern mot isen och våra motorer är både tåliga mot slag. Och propellen skadas inte lika lätt om man använder, som om man använder växellåda. Sedan så har vi följt med ABB in på kryssningsfartyg. Där vi förutom fördelarna med isbrytare vid isbrytare får en noggrannare styrning utan glapp med vår direktdrift. Vi säljer till stora vinschar som drar flera hundra ton och håller oljeriggar på plats. Och där är det höga effekt och tuff miljö med saltvatten som har stor betydelse. Vi säljer också bra till mudderverk där effekt, stöttålighet, miljö och funktion under vatten är avgörande faktorer. Och försäljningen till rampvinschar, den fortsätter. För rampvinscharna så utnyttjar vi Vikingmotorns fantastiskt fina egenskaper vid extremt låga varvtal. Vilket gör att när rampen som ligger mot kajen kan kraften i linorna styras så att inte hela rampens vikt belastar kajen när tunga fordon körs in och ut från fartyget, vilket minskar risken för skador på kajen. Till massaindustrin är det stora omrörare då massan ska kokas och avvattningspressar som är våra applikationer. I avvattningspressar passerar massan mellan två valsar och trycker bort vattnet.
Ja, massaindustrin har ju varit historiskt varit en bra bransch för oss. Och speciellt sen Marathon kom ut på marknaden. Men vad är våra främsta styrkor där?
Driftsäkerheten. Husen fabrik eller sockerbruk i Australien, de får inte stanna av. Kostnaderna, de blir extrema. Socker påminner faktiskt mycket om massaindustrin. Alltså rörsocker passerar mellan två valsar som trycker bort vattnet. Sockerlagen tas tillvara och fibern eldas upp för att producera energi. Massafabriken tar fibern tillvara istället. Sockerbruken kan då vara betydligt större i ton per timme än husenfabriken.
Intressant. Vi har ju då materialhantering och det är ju den bransch där vi har vuxit mest. Och det var den största för Hägglunds Drive 2008. Vad är det för tillämpningar vi har där?
Ja, för materialhantering så säljs motorerna till bland annat skoplastare. De flesta har säkert sett dessa maskiner på tv. Men vi klarar inte av de absolut största. Den största med våra drifter var på 12 000 ton per timme. Alltså 3 ton per sekund. vilket är järnmalm till 3 bilar per sekund. Andra applikationer är så kallade feeders, där ett stålband drar ut material från en stor behållare. Speciellt om järnvägsvagnar ska lastas blir det mycket start och stopp, vilket är ogynnsamt för växellådsdrifter. Marknaden har ju vuxit kraftigt tack vare Kinas stora behov av mineral. Ny växande marknad kommer att vara Indien, men även om marknaden vuxit så måste slutkunder, maskinbyggare och konsulter bearbetas. Dessa finns ofta i olika världsdelar och samarbetet mellan säljbolagen kräver styrning från mellansälj. Detta skedde på ett utmärkt sätt i Tom Hägglunds Drives. Återvinning till exempel är drifter för att krossa avfall och våra drifter är tåliga mot slag som uppträder i maskiner. Slutligen ska jag berätta lite om building construction som är framförallt borrning. Oljegasborrning har vuxit dramatiskt. I USA så lärde man sig att borra och utvinna från oljeskiffer. Skiffern ligger normalt som lager på 1-2 km djup. Först borras rakt ner och sedan böjs borren och borrar 1-2 km horisontellt längs skiffern. Sedan fyller man på vatten under tryck. Eftersom olja och speciellt gas är lättare så flyter den baklänges i hålet. Det finns stora mängder olja och gas i dessa lager som nu tas upp. Och vi har därför varit med om att sänka oljepriset från 150 dollar per fat till drygt 30.
Det är spännande. Jag vet inte, du har inte märkt på bensinräkningen än. Men sammanfattningsvis så kan man väl säga att genom årens lopp så hittade vi då tillämpningar där vi kunde bli betydelsefulla spelare trots att vi inom de här branscherna var otroligt små. Vi nischade in oss, vi fokuserade. Och för att kunna uppnå volymer som möjliggör att man kan producera till rätt kostnad så var vi därför tvungna att få hela världen som marknad. Vi kan väl säga att vi hade förstått vilken väg vi skulle välja. Och vad passar då bättre än att lyssna på Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried,
I feel my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Jag började 1979 som konstruktör på hydrauldivisionen och hade tidigare arbetat 7 år med Husqvarna motorsågar. Under dessa 7 år ökade tillverkningen 4 gånger och vinsten från skral till 24% av omsättningen. Alltså ett lika framgångsrikt företag som Hägglunds Drives. Så det fanns en del bra att ta med. Bland annat produkttester. Alltså att med jämna mellanrum kolla produkternas kvalitet. Att göra en genomarbetad kravspec för nya produkter. Och det måste alltid finnas i väggarna att allt måste ständigt förbättras. 1979 var Viking-motorn vår viktigaste produkt. Och den kom just som tredje generation. Det fanns även NAV-motorer, SAM-motorer, skivbromsar och rangerbromsar. Så det var ett brett produktprogram för så litet bolag. Skivbromsar och rangerbromsar kom från ASEA då Hägglunds köptes. Samtliga dessa produkter utom rangerbromsarna såldes i början på 90-talet som en del i fokuseringen på kompletta system. Inom industrin är det viktigt att bli bra på något än dålig på allting. Det finns en stor marknad för industridrifter och det beslutas utveckla industrimotorn Marathon. Och dessutom utvecklades pumpaggregaten för att vi skulle kunna leverera ett komplett drivsystem. Utvecklingsprojektet Marathon var ett jättestort utvecklingsprojekt för hydrauldivisionen. Eftersom det var en hel motorserie och det krävdes betydande investeringar även i tillverkning och marknadsföring. En gång då jag var inne hos Karl-Erik Riddestråle så ringde själve Percy Barnevik och frågade hur gick det med utvecklingen av Marathon. 1986 blev jag teknisk chef och avdelningen skars ner till enbart produktvård. Marathonmotorn var ju ny och nu skulle den produceras. 1989 utökades konstruktionsavdelningen med en grupp för nykonstruktion. Och fram till 2007 kom den att bestå av mig själv, Nils Nilsson, chef för produktvård, Bengt Liljedahl, chef för nykonstruktion och utveckling och Anders Westerlund, chef för labbet. Under dessa år har vi arbetat med uppgradering av de gamla produkterna. Viking blev fjärde generation, Marathon blev andra generation så att dessa produktprogram kunde leva vidare med bättre prestanda och lägre tillverkningskostnad. Den första helt nya produkten blev Magnumprogrammet, där vi skruvade ihop 2, 3 eller 4 motorer av största maraton. Att återanvända många gamla detaljer när man skapar nya produkter ger liten kostnad i utveckling och produktion. Vi har alltid strävat efter att minimera antalet nya artiklar i produktion. Med Magnum kom vi in i användningsområden med högre effekter där hydraulik aldrig används. Det bedömdes att vi skulle kunna sälja 30 stycken Magnum per år och med bra lönsamhet. Som mest såldes 240 motorer per år och totalt har 2400 motorer tillverkats.
Ja, och då bekräftade vi att vi var faktiskt hade världens största hydraulmotor återigen. När vi nu då, tog fram nya produkter, så var det ju viktigt att vi utvecklade dem för de tillämpningar som vi planerade att sälja. Och hur gjorde vi det? Och har du något bra exempel där vi lyckas bra?
Ja, 1991 kom första stora projektet för oss som jag var ansvarig för. Det var utveckling av motorprogrammet Compact CA. Den skulle komplettera maraton och största Compact skulle ersätta minsta maraton, men med betydligt lägre tillverkningskostnad. Dessutom skulle den ersätta mindre Viking-motorer. Önskemålet från marknaden var storlekar från 1,5 till 9 liter. Från konstruktion och produktion bedömde vi att det skulle bli ett för stort jobb med ett så brett program. Och vi föreslog 3 till 9 liter. Konkurrensen under 3 liter är ännu tuffare och vi kom överens med marknaden att Compact CA skulle utvecklas 3 till 9 liter. För all nyutveckling gäller att produkterna blir en optimal kompromiss mellan marknad, produktion och konstruktion. Det är ytterst viktigt att förstå och respektera andra avdelningars input till ett nytt program. Vi hade en väldigt bra dialog med Ingemar Borg från marknadsavdelningen. Jag kan nämna att ett par år efter produktionsstart så förlorade vi pengar på minsta 3 liters motorn. Och en konsultfirma, Bain, förestod nedläggning av små motorer. Ständiga förbättringar tillsammans med produktion och underleverantörer samt ökade volymer har sänkt kostnaderna. Så även den minsta motorn blev väldigt lönsam senare. Ursprungligen bedömdes vi att vi skulle kunna sälja 2000 motorer per år. Bästa året så gjorde vi 4800 motorer. Och totalt passerades 50 000 motorer i fjol. 2002 kom Compact CB som ersatte större delen av maratonprogrammet. Motorerna byggdes på samma teknik som Compact CA. Och motorerna hade drygt 20% lägre tillverkningskostnad än maraton. För att utveckla produkter måste resurser avsättas för långsiktigt utvecklingsarbete. Alltså det som kan ge resultat om tidigast 3 år. Detta har ofta skett tillsammans med universitet eller underleverantörer. Som exempel kan jag nämna bättre material till kamringar. 2005 föreslog produktvård som hade stora kunskaper om gjutgods och stål att vi skulle undersöka livslängd för kamringar med extremt rent stål. Stålet var nytt på marknaden och dubbelt så dyrt, så jag sa att då har du väl dubbla livslängden. Omfattande provning och utredningar visar en mycket större förbättring. Det kom att användas i Compact CBM och den kom i produktion 2013. Det tog alltså 8 år innan det kunde användas. Men utan detta hade inte CBM blivit en konkurrenskraftig produkt. Så avslutningsvis om vikten av ständiga förbättringar och att det alltid finns i väggarna. Jag tar kolven till Compact CA som exempel. Den har tillverkats i 1,5 miljon exemplar. Den beskriver med 80 ritningsmått för att tillverkas. Det har gjorts 24 stycken ändringar för att höja prestanda eller göra den enklare att tillverka. Kolvar som tillverkas nu är därför bättre och med lägre tillverkningskostnad. Samt passar som reservdel till första motorn från 1993. En väldig fördel för produktion och eftermarknad. Ständiga förbättringar av produkten ger sänkt tillverkningskostnad. Eller lika viktigt att den förbättras för att passa nya tillämpningar. Varje gång kostnaden sänktes med 1 miljon eller Drive tjänade motsvarande på ökad försäljning, så firade vi med tårta för hela konstruktionsavdelningen.
Nu för tiden varför håller på med stucker. Källman avgör nu till spel och med. När den stora strädden kom köpte jag en poter om hatterna för gamle herr Queen. Jag lät att tur och hälsning bland det hela än må gå. Så ska man bara hålla huvudet upp och säga så. Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje, hjärtat rymmer. Runt i sorgerna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag så sjung med välbehag. Och bättre dag för dag. Jämför ständigt man har slatt med kraschen på ju extra skatt på början rent och dag jag skulle vitt. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det skulle lov att man är optimist. Där banker går kaputt och ringar andra med på fall och själva följer med på paus som i alla fall. Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Alla på mitt hår slängrar. Lyckan hänger inte bara på pengar. Vid vatt, runt ett nederlag. För sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag. Här har varit diskussion om hon kan täcka vår passion, den kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Nå kan en liten backen skjula oss ett stärmeri, men ska jag vara ärlig, tror jag kvinnorna det blir. Bättre och bättre dag för dag, ja de blir bättre och bättre dag för dag. De blir också mera trogna när de hunnit som man säger. Mogna när man har den över dag, så sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag.
Jaha, Åke, du beskrev ju förra programmet om ägarförhållande och utveckling fram till mitten på 80-talet. Och vi har ju insett då att vi ska sälja drivsystem. Hur skulle du vilja beskriva de närmast följande åren?
Ja, vi var ju på väg nu att profilera oss, som du säger, som leverantörer av kompletta drivsystem. Givetvis kommer vi även att fortsätta att sälja separata motorer. Men våra egna pumpaggregat sålde vi bara som en del i kompletta system. Tackade nej alltså om någon skulle vilja köpa ett sånt fint aggregat. För aggregaten så krävdes hydraulpumpar. Och de var vi hänvisade till att köpa från någon av de större tillverkarna i hydraulbranschen. Och de var ju ofta också konkurrenter till oss. Och då skulle det ju bli så att Hägglund skulle slå sig in på den här nya industrimarknaden för hydraulsystem. Och därmed också ge pumpleverantören en chans att få snålskjuts in och möjlighet att ta en del av den kakan. Och det var ju en situation som i längden knappast skulle vara hållbar, tyckte vi. Lösningen blev då att Hägglunds Hydraulics, som det heter, gick samman med Dennison Hydraulics som tillverkade pumpar och bildade Hägglunds Dennison. Och vi i Mellansel, vi blev då Hägglunds Dennison Drives. Det var ett steg tillbaka till hydraulbranschen i och för sig, men också ett steg framåt mot en strategi som vi skulle, som skulle visa sig så framgångsrik. För att sälja in unika drivsystem, så helt olika det som de flesta kunder är vana vid och som de kände sig trygga med, krävdes det inte bara ett komplett system. Tidigare hade vi lärt oss att vi måste kunna kundens tillämpning utan och innan och definitivt bättre än han själv. Men det skulle kräva stora resurser för att täcka all världens olika användningsområden. Och sådana resurser hade vi inte. Därför valde vi ut de tillämpningar och branscher där våra system kom bäst till sin rätt. Och som ändå hade tillräcklig potential för att nå våra tillväxtmål. Vi fokuserar. De utvalda branscherna kallade vi då segment. Och för varje segment hade vi i mellansel en manager, en specialist, som kunde bistå och driva på säljarna på fältet. En utomordentlig bonus av fokusering var att vi fick bra möjligheter till större genomslag i respektive bransch. Vi blev mer kända och sakteliga också accepterade där.
Jaha, okej, där kom fokusering tillbaka. Det börjar nu genomsyra hela företaget och kommer att bli ett viktigt ledord i alla sammanhang. Sammanslagningen med Dennis som gav ju till en början nytt blod i verksamheten när vi kände att vi skulle kunna leverera kompletta system med egna produkter. Och då menar jag Dennis som pumpar som efter tester i vårt labb och justeringar av Dennis som blev en av marknadens bästa hydraulpumpar. Men den genomförda sammanslagningen av Hägglunds och Dennison blev inte som det var tänkt, utan en hel del kraft gick åt till att omstrukturera Dennisons organisation och förbättra deras produktion. Vilket Hägglunds Drives i mellansel blev lidande av, bland annat minskade investeringar. Det blev snart ganska tydligt att det skulle krävas mycket för att kunna förena olika viljor och mål. Vår intention om fokusering passade inte hydraulikbolaget Dennison. Den samordning och förstärkning som skulle ske i säljledet utblev också, vilket ledde till att Drives-folket ute i säljbolagen misströstade. Våra säljbolag var små jämfört med Dennisons, vilket innebar att våra säljbolagschefer fick mindre inflytande i den nya organisationen. Därför togs beslut efter cirka 5 år om att bryta ut Hägglunds Drives ur Hägglunds Dennison-organisationen. Detta innebar att vi fick möjligheten att starta upp 12 stycken rena Drives-säljbolag på kort tid. Men med mycket positiva effekter på så sätt att nu var Hägglunds Drives gänget samlat under en hatt och arbetsledningen kom tillbaka. Vilket resulterade i ökad försäljning. Man kan inte nog överskatta effekten av motiverad personal. Wallenberg ägda Incente som vid den här tiden var ägare till Hägglund och Söner hade som mål att sälja ut sina bolag. Och för att kunna göra det så splittrade man upp företaget i 3 delar. Hägglunds Vehicle, Hägglunds Marine och Hägglunds Drives. Eftersom varje enhet var lättare att sälja än att sälja hela Hägglund och Söner. För att kunna sälja bolagen startade Incentive igång en plan för att utveckla bolaget. Bolagen. Det gav oss möjligheter eftersom vi hade planer på utveckling av en ny motor och behövde investera i produktionen. Incentive stöttade dessa planer och möjliggjorde stora investeringar i mellanselsfabriken som naturligtvis lade grunden för att möta nya tillverkningskrav och ökade volymer. 1997 så köpte verkstadskoncernen Atli Karolin Hägglunds Drives efter diverse konstiga turer. Bosse, både du och jag var ju med i samband med försäljningen. Minns du hur det gick till?
Jag var med vid försäljningen både till Atli och senare till Rexroth. Och den första var inte lika väl förberedd eftersom värdet av företaget var betydligt mindre. Det var Lehman Brothers som ansvarade för försäljningen. Och det var 10 företag som var intresserade. Vissa kom nog bara för att få en djupare information om oss. Jag tänker framförallt på växellådstillverkarna. Upplägget var att Anders Lindblad, du, Joa och jag presenterade företaget för varje intressent. Det skedde i Stockholm och började på förmiddagen och beräknades vara färdigt före 5. Dagen efter var det visningen i fabriken och svara på ytterligare frågor. Det var alltid ett gäng herrar i mörk kostym och mellansel blev de kallade besökare från Jehovas. Det var Sundstrand från USA som la högsta budet och blev därmed köpare. Senare backade de ur och som jag ser det, för att få ett snabbt avslut, så blev det en svensk köpare, Atle Karolin. Atle Karolin kom senare att ingå i Ratos och kom att bli en bra ägare. Innan försäljningen beställde Incentive en marknadsundersökning från konsultföretaget Bain. Detta gjorde de för att visa potentialen för Hägglunds-Streiff. Vår marknadsavdelning gjorde en bedömning att Hägglunds-Streiff skulle kunna öka från 800 miljoner till 2,15 miljarder. Atle betalade cirka 300 miljoner, vilket var nästan 20 gånger vinsten det året. Så de måste ha påverkats av marknadsavdelningens positiva bedömning. Atle var en bra ägare som stöttade oss väl i våra planer. Atle blev sedan uppköpt av Ratos som splittrade upp Atle Karolin. Och på sätt blev vi direkt ägare ägda av Ratos. Ett stort investmentbolag på Stockholmsbörsen. Ratos fortsatte att stötta oss i våra satsningar. Och det är också under denna tid som vår kraftiga expansion och vinstökning kommer. En bra ägare är A och O. Intressant att notera att vi nådde 2,14 miljarder då vi såldes till Rexot. Alltså efter cirka 11 år. Rexot betalade cirka 5,3 miljarder, vilket var 12 gånger vinsten. Här handlar det om pengar och då passar väl Money Money med ABBA.
Money.
Ja, då fortsätter vi att prata lite grann om intern organisation. Det var ju så att många företagsledare och förståsigpåare som har vid ett flertal tillfällen ifrågasatt Hägglunds Drives organisation av försäljning och service utspridd på alla världsdelar med de stora kostnader som det för med sig. För om vi betänker att under de senaste 25 åren så ägde Hägglunds Drives sina sälj- och servicebolag och omsättningen låg under medparten av tiden omkring 500 miljoner, då kan man till viss del förstå kritiken. Men jag är ändå helt övertygad om att den strategi vi valde har mycket starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Trots de stora kostnaderna med egna säljbolag ute i världen så är vinsterna större. Beroende på till exempel att vi hade lättare att allokera rätt person till försäljning och service. Den här globala projektförsäljningen, den förutsätter ju ett bra samarbete mellan säljbolagen och att vi kunde styra från mellansel. Vi kunde utveckla bolagen att satsa på det som vi ansåg var viktigt, till exempel att satsa på service eftermarknad. Och genom att vi hade kontroll över bolagen så kunde vi likforma administrationen så vi höll kostnaderna nere. Och framförallt, vi fick en samhörighet mellan säljbolag och fabrik och ledning. Vi hade cirka 15 egna säljbolag och totalt cirka 50 säljkontor runt om i världen 2008. Varje säljbolag hade en egen styrelse som bland annat bestod av representanter från koncernledningen och segmentansvariga, alltså branschansvariga, som satt i mellansel, och säljbolagschefen. De segmentansvarigas roll var oerhört betydelsefull eftersom de kunde sprida kunskapen både tekniskt och affärsmässigt mellan våra säljbolag och dessutom koordinera stora globala affärer. Ett årligt återkommande evenemang var de så kallade managementkonferenserna då representanter från alla våra säljbolag träffades under en vecka i mellansel. Mycket information delgavs och det var livliga diskussioner dagarna ända, alltid med något trevligt lättsamt inslag på kvällen. Det här gjorde att säljbolag, fabriksledning och företagsledning kunde förstå varandra på ett bättre sätt. Jag skulle säga att det till stor del var grunden för den goda drivsandan. Ja, om vi nu skulle försöka och ge oss på att summera någon av de viktigaste händelserna och besluten som positivt har bidragit till Hägglunds Drives fina utveckling. Och vi börjar med dig, Bosse, som var djupt involverad i framtagna produkter från konstruktion till leverans. Kan vi börja?
Ja, det har varit många bra beslut som bidrog. Och det gäller alltid att det finns en anda i företaget att ständigt arbeta med förbättringar. Men jag ska nämna några stora, väldigt viktiga. Den första, naturligtvis beslutet att i början av 80-talet utveckla Marathon. Det var en investering på nästan 100 miljoner. Företag som omsatte drygt 100 miljoner. Det var en jätteinvestering i mellansel. Och många påpekade att den betalas av en jätteorder på bandvagnar till svenska försvaret. Jag fick ofta höra i Gullänget, hur har ni där uppe på tundran? Utan Marathon hade vi inte kommit in på marknaden för industridrifter. Och utan Marathon hade vi knappast överlevt. Bo Södersten och Karl-Erik Ridderstråle var i högsta grad medverkan till beslutet om framtagningen av Marathon. Nästa enormt viktiga händelse, det var en strategigenomgång innan det blev klart att vi skulle lämna Dennison. Jag tittade i mina papper och då, Johan Olof, hade du gjort en agenda på 13 sidor. Jag vill påstå att då lades grunden till det moderna Hägglunds Drives. Så du kan ju berätta lite grann om den här händelsen.
Ja, det var ju så här att vi hade tagit det viktiga beslutet om att Compact skulle utvecklas. Men vi kände en stor oro för hur vi skulle kunna få ut den på marknaden via säljorganisationen. Vi hade under några år diskuterat många planer för hur säljorganisationen skulle utvecklas. Men i stort sett ingenting hade hänt. Mycket beroende på att vi inte till 100% kunde styra våra drivsäljare. Det ingick ju för det mesta i något av Dennisons säljbolag. Segmenten var i huvudsak spikade. Alltså fokuseringen var klar. I maj 1991 så hade vi ett strategimöte på Österåsens hälsohem under ledning av Anders Nordahl där vi lade grunden för den positiva utvecklingen som följde. Den plan som sjösattes vid detta möte kan sägas vara den ledstjärna som Hägglunds Drive senare följde. Naturligtvis med anpassning och justeringar, men huvudlinjerna i planen höll ända till 2008. Planen innehöll allt om hur säljorganisationen skulle utvecklas. Antal säljare, placering, kunskap, support, hjälpmedel, samarbetsformer, rutiner med mera. Även distribution, lager, datasystem planerades, liksom lokal tillverkning och service med mera. Det togs helt enkelt ett antal hälsosamma beslut på Österåsens hälsohem. De här planerna förutsatte inte att vi skulle lämna Dennison-organisationen. Men när det senare blev klart att vi fick bilda egna säljbolag blev det allt blev mycket enklare. Och vi hade allt förberett och allt i våra egna händer. Volymen fördubblades senare då på 5 år. Men vinstökningen var måttlig. Inte alls vad vi förväntat oss. Varför blev det inte så? Vad tror du, Bosse?
Tillverkningen var ju inte förberedd på de här stora ökningarna. Och därför gav kostnader för flygfrakter, övertidsersättningar och garantier. Kvalitetskostnaderna blev väldigt höga i mitten på 90-talet. Och det måste bringas under kontroll. Och samtidigt måste kapacitetsberäkningar införas. Vi sålde det mer än vi kunde tillverka. Därför startas ett stort projekt. Verkstad 2000 som syftar till att säkerställa tillverkningen för framtiden. Produktionsavdelningen gjorde ett utmärkt jobb under 97-99 för att snabbt förbättra kvaliteten. Vid nästa försäljningsökning var tillverkningen under kontroll. Nästa stora sak jag vill nämna, det var att tillsätta Per Nogren som koncernchef i Mellansel 2001. Nu fanns produkterna utom Compact CB som kom året efter och tillverkningen var förberedd för ökningarna. Satsningar på fler säljare och servicefolk och samtidigt hård kostnadskontroll. Det är ju lätt att ge efter för ökade kostnader och vinsterna ökar. Detta gav en drygt fördubblad försäljning och vinsten ökade 8 gånger. Vinsten blev 22% av försäljningen och avkastningen på kapital nådde 68%. Just då kanske Sveriges mest lönsamma verkstadsföretag. Vi utsågs även till Sveriges framgångsrikaste exportföretag i Tyskland. Fortsatta ökningar av försäljning och vinst planerades när vi såldes 2008.
Jaha, har du åkt någon annan viktig händelse som du vill nämna?
Ja, jag måste ju framhålla att Bo Södersten som fick ansvaret för hydrauliken inom Hägglunds. Man kan nog säga att han var motorn för utvecklingen av hydraulmotorn under de första 25 åren. Och en mycket viktig del av det han genomförde, det var ju beslutet att bygga ett helt nytt utvecklingslaboratorium som säkert var världens största vid den tidpunkten.
Ja, Ingemar, har du någonting du vill framhålla?
Ja, jag vill påstå att köpta Dennison var vid den tiden väldigt viktig, för det lade grunden för att vi sedermera blev ett drivsystemleverantör. På säljsidan kunde vi gå ut och sälja kompletta drifter inklusive pumpaggregat och vi hade allt i vår egen hand. Segmentinriktningen var också enormt viktig. Den medförde att vi ökade kunskapen om de olika affärsområdena. Och vi gjorde att vi förfinade argumentering och produkter för att stärka nyttan av vårt utbud till kunderna runt om i världen. Vilket lade grunden till det goda resultatet.
Ja, tack för det. Och man kan väl säga sammanfattningsvis att det var ju många bra beslut som har tagits under resans gång. Och vi har nämnt dem som vi anser var de viktigaste. Med det tillägget att det är vår personliga uppfattning som vi har tolkat de olika situationerna. Men till syvende och sist så är det den plikttrogna, engagerade, kompetenta och samarbetsvilliga personalen både i Mellansel och utomlands som har varit den viktigaste resursen för att Hägglunds Drives nådde så stora framgångar. Det bidrog till den positiva andan som gjorde att det blev stabilitet och kontinuitet i samarbetet mellan säljbolag, försäljning, konsumtion och produktion. Vi som har gjort detta program och som har haft glädjen att få arbeta vid detta fantastiska företag och som har varit med på den spännande resan När mellanselsfabriken jämfördes med en malplacerad DC-9 på en cykelparkering, som ni kanske minns från första programmet, då Sveriges största kvällstidning 1967 dömde ut satsningen mellansel, tills det här välmående företaget såldes 2008. Vi vill tacka för oss med en avslutande låt som vi tror många trokännare med oss inom Hägglunds Drive känner i sitt hjärta. Always on my mind med Elvis Presley.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Nu följer novelläsning under cirka 20 minuter och därefter lämnas några evenemangstips.
Tommy Dickens och jag ska läsa en novell av Claes Östergren som heter Röd jul. Så här låter den. Efter en lång kväll på krogen häftade jag i skuld till en granhandlare. Det här var när man kunde gå ut på kvällen utan pengar. Alltid fanns det någon som var vid kassa. Nu blev det Argus, en man som alltså sålde granar på Strandvägen och som fått sitt namn för att han ofta var arg, men också för att han hade en vaken blick. Han var insatt i det mesta, men gav ofta prov på vilken farlig sammansättning kunskap och dumhet kan utgöra. Han studerade och funderade, men drog alltid fel slutsatser. Allting sprack och han blev ilsken som en bandhund. Den här kvällen var han förbannad på de kunder som uteblivit. Han hade försökt sälja danska granar, det hade gått dåligt. Konkurrenterna sålde snarlika träd men kallade sina för skärgårdsgranar och rönte stora framgångar. Medborgarna på Östermalm tyckte väl att det lät trevligt. Argus var osmidig och vidhöll envist att hans granar var danska, varför partiet förblev nästan intakt efter flera veckor i den råa kylan på Strandvägskajen. De tror att skärgårdsgranarna är färskare, sa han. De där danska, han försökte låta som en högfärdig kund. De är säkert fällda i november. Nej, borgarbracka, de är faktiskt fällda i oktober. Det är klart att affärerna gick illa med den tonen. Emellertid, han kunde låna mig en summa som räckte hela kvällen och i gengäld lovade jag att jobba en dag med hans granar på villkor att han höll sig undan. Dagen efter inställde jag mig, motvilligt iförd långkalsonger, två par byxor, lottapäls och krimmertova. Argus hade en termos med kaffegök. Hans granar såg ut som vilka granar som helst och jag stuvade om partiet så att det skulle se nytt ut och började ropa skärgårdsgranar åt folk. Det här var dagen före julafton och många som passerade såg olyckligare ut än vanligt. Dock redan vid lunch var halva partiet borta och skulden återgäldad med råge. Den som någon gång ägnar sig åt försäljning i parti och minut vet vad som inträffar när affärerna blomstrar. Man får någon sorts frossa. Ingen borde kritisera affärsvärlden utan att först vistas i den själv. Den som gjort det och känt ruset när iskalla sedlar prasslar och byter ägare, den personen har också förvärvat insikter som kan bli direkt subversiva. Ty det handlar om mer än bara girighet. Själva säljandet på en marknad appellerar till människans djupaste drifter. Transaktionen i sig kan ta våra smutsigaste liksom ädlaste sidor i anspråk. Den som kategoriskt förnekar detta låter sig bara förfasas över det vulgära och förbannar en orättfärdig vinst. Med rätta kanske, men det blir lika verkningsfullt som att klaga på vädret utan att göra någonting åt det. De flesta av behemerna på krogen på den tiden kritiserade kommersialismen utan att ha en aning om vilken laddning som uppstår när en påpälsad man tar fram en barrig pinne och en kvinna öppnar sin börs för honom. En av kunderna skulle få viss betydelse för mig. Det var en kvinna. Man såg på långt håll att hon stod mitt uppe i någonting, att detta var så betydelsefullt att hon kunde gå hem med vilken gran som helst. Just därför ville man ge henne en fin som skulle stå i veckor. Inte någon hörngran eller skymningsgran, utan en riktig dansgran som tålde att betraktas från alla håll, precis som hon. Hur stor får den vara? Trots att hon hade en mockapäls på sig verkade hon på något vis oklädd. Vilken? Granen, sa jag. Stor, sa hon. Jag letade fram paradgranen, ett träd med en stam på säkert 12 cm diameter. Den här går inte in i en vanlig julgransfot. Nähä, sa hon. Utan att knussla betalade hon vad trädet kostade. Jag vill ha den hemburen. Vid det här laget var Argus både nöjd och full. Han bara nickade när vi försvann. Jag bor på Riddargatan. Vi gick över Strandvägen och när hon upptäckte att granen släpade lite i marken, trädet var stort och tungt, så tog hon själv tag i toppen. Hon bar inga handskar och jag sa, akta så att du inte sticker dig. Jag har varit med om värre, fick jag höra. Ja, det tror jag säkert. Hur så? Ja, jag har sålt granar hela livet. Det var onödigt, jag kunde hitta på något annat. Lögnen i sig var obetydligt, men själva ljugandet blir lätt en umgängesform. Har man börjat fara med osanning inför en främmande person är det lätt hänt att man fortsätter. av idel välmening för att inte såra människan med en plötslig och opassande sanning. Så jag kom oavsiktligt att företräda en anrik och traditionstyngd näring. I kundens ögon var jag nog helst uppvuxen i skråt, van sedan barnsben att knata med barrträd över stubbiga hyggen. Att medge att jag nu bar en gran 4 trappor upp i ett hus på Riddargatan endast för att reglera en krognota, det bjöd emot. Det stod ett ovanligt men välbekant namn på hennes dörr. Anfådd och svettig släpade jag in granen genom en magnifik hall med gyllene speglar, in i en salong med säkert 5 meter i tak. Och ut med väggarna stod långa gustavianska soffor, stolar och ett par skåp. I taket hängde en väldig ljuskrona och i rummet intill fanns ett bibliotek. Till min roll så som jag uppfattade den hörde en viss rättframhet. Ja, då ska vi bara få den att stå. Kanske hade Argus Thermos haft en befriande effekt. Frun i huset verkade inte bry sig om en sådan tarvlighet och upprepade frimodigt. Just det, få den att stå. Hon tog av sig pälsen, lade den i en av sofforna och såg ut som om hon försökte komma ihåg en sak. Hon hade en stickad ylledräkt på sig och ett pärlhalsband. Stramt men vackert. Kvinnor i mina kretsar hade aldrig pärlhalsband. Absolut inte på den tiden. Jag hade bara umgåtts med en kvinna som haft pärlor på sig. Det var i Paris och vi hade festat i ett par dygn tillsammans. Jag hade sett henne naken iförd endast denna collier. Och när vi skulle skiljas åt bad jag om att få träffa henne igen. Vet inte, hade hon svarat. Jag måste i alla fall hem och byta pärlor. Men den här kvinnan verkar inte lika slängd i käften. Hon föreföll som sagt att befinna sig mitt uppe i någonting som var oändligt mycket viktigare än bestyren kring en julgran. Du kanske kan hjälpa mig, vill du det? Hjälpa mig. Det lät så tafatt och ynkligt som om frågan gällde något mycket större. Du får betalt. Jag tog av mig Lottapälsen och mössan i hallen medan hon letade upp den största julgransfot jag sett. Den var av mässing och skruvarna hade kärvat. Vi gick ut i köket för att smörja skruvarna och där ute sa hon förlåt, jag glömde. Du vill förstås ha lite sprit. Tackar, sa jag. Slå upp en kopp. Hon stelnade till. En kopp? Eftersom hennes uppsyn var fullständigt ärlig så sa jag det var ett skämt. Ett glas går bra. Jag fettade in skruvarna. Hon slog upp en sup, en riktig budkarssup. Jag beslöt att anlägga en mer fåordig attityd eftersom hon tog allting så bokstavligt. Så jag nickade som tack för supen, grymtade lite och svepte den. I själva knycken mötte jag hennes blick. Jag vet fortfarande inte vad hon såg. Någon sorts råbarkad sjåare kanske. När jag ställde ner snapsglaset på diskbänken med en smäll så sa hon jag heter Bonnie. Kort senare stod julgranen spikrakt mitt på golvet i salongen. Det hade inneburit en del ansträngningar för Bonnie var ganska opraktisk eller frånvarande som om hon hela tiden ägnade sig åt annat än det hon borde. Tror du att du kan hjälpa mig med belysningen också? Hon hade plockat fram en belysning som var närmast antik med torra, ömtåliga sladdar och en typ av lampor som var utgångna ur sortimentet för länge sedan. Anläggningen var livsfarlig men den fungerade. Det fanns en utfällbar trästege i huset. Den nådde ända upp i taket och hon sa jag vågar inte klättra så högt. Det vågade inte jag heller egentligen. Jag klättrade upp och ner på den där vingliga stegen i gott och väl en timme tills alla lampor satt på sina grenar. Nu är det bara att stoppa in den. Bonnie gick med stickproppen till vägguttaget och nätanslöt den gamla julgransbelysningen. Ett litet leende for över hennes ansikte när den lyste. Kan du hjälpa mig att klä den också? Vid det här laget var jag genomblöt av svett. En tröja hade jag fått av mig men det var värre med benkläderna. Långkalsonger plus 2 par byxor och en hel del gymnastik. Det börjar bli varmt. Ursäkta, sa jag, men då måste jag ta med byxorna. Bonnie såg på mig, lika uttryckslös som tidigare. Hon hade uppfattat vad jag sagt och med blankt ansikte försökte hon utröna vad det innebar. Granförsäljare av den yngre generationen kanske tog av sig byxorna precis när de fick lust. Hon såg ut som hon var beredd att acceptera det. Men, tillade jag för säkerhets skull, jag har 4 par på mig. Nu skrattade hon lite. Jaså, som han på hyllans hörna. Just det, sa jag. Pierre Oskarsson, sa hon. Det fick vara. Jag gick ut i hallen och började knäppa upp det yttersta lagret av byxor och när jag fått ner dem till knäna öppnades dörren till farstun. Jag hejdade mig, höjde blicken och fick se en man stiga in. Det var en svart människa. Hans hudfärg var vit men hela han var svart. Paletån, kostymen var svart, håret var svart och ögonen utstrålade ett kompakt mörker. Våra blickar möttes och jag nickade och log för att hjälpa honom att avläsa situationen rätt. Man dödar inte en granförsäljare även om han står med byxorna nere. Men den verkade inte bekomma honom alls. Han passerade mig i hallen och medan jag övervägde att behålla alla byxor på gled han in i lägenheten. Jag hörde Bonnie säga, hej, kommer du redan? Jag tänkte att, har du sett vilken fin gran, vill du inte se? Jag har köpt en sak till dig. Än idag kan jag höra hennes röst uttala de där fraserna. Alldagliga saker egentligen. Ord som kunde gälla var som helst. Men hennes sätt att uttala dem, hennes vädjande tonfall, hennes förtvivlade försök att komma åt en annan människa, tränga förbi ett svart pansar med denna nästan självutplånande anspråkslöshet, det gav mig hjärtklappning. Jag förstod inte allting just då, men den aning jag fick räckte för att hålla mig kvar. Bonnie stod i salongen med toppstjärnan i handen. Hon gav mig en blick, vilsen, generad. Hon hade fått lite färg på kinderna. Hon räckte fram stjärnan och jag tog emot den och gick tillbaka till den vingliga stegen. Klättrade upp och började försiktigt vira fast ståltråden runt granens topp. Vad gör du? Jag såg bortåt korridoren där sovrummen låg och fick en glimt av den svarte mannen, nu med en resväska i handen. Vart ska du? Mannen teg. Vart ska du? Svarade han något så hörde jag det inte. Kan du inte vänta åtminstone tills mellandagarna? Kan du inte vänta tills det här är över? Jag blev kvar där uppe på stegen, fixerad utan förmåga att ta mig ner. Vem mannen var förblev oklart, men jag förstod att det var han som uppehållit hennes tankar. Att det var för hans skull som hon verkade så frånvarande, mitt uppe i något annat än det förhandenvarande. Hennes obesvarade frågor ekade genom salarna. Hennes försök att komma till tals med mannen var så tafatt och ömsint att jag fylldes av ett starkt, entydigt medlidande. Inte ens, har du träffat någon annan? Föranledde någon kommentar. Mannen var inne i lägenheten högst 15 minuter. Sen slog ytterdörren igen. Det blev tyst. Jag hade just apterat en glittrande ängel högt uppe i trädet och klättrade ner från stegen och gick ut i hallen. Bonnie satt där på en stol med ansiktet vänt mot dörren. Hon såg så liten och bräcklig ut. Parketten knarrade högt av mina steg och jag fick lust att gå fram och lägga en hand på hennes axel. Men jag stannade på ett par meters håll. Är du gift? Sa hon utan att vända sig om. Nej, sa jag. Har du någon flickvän? Ja, sa jag. Det var inte sant men jag fick för mig att jag behövde en. Vi är förlovade, ljög jag. Du har ingen ring, sa hon. Jag kom inte på något bra svar. Var försiktig om henne. Ja, jag ska försöka. Hon reste sig upp från stolen och tog ett par steg så att hon kunde se in i salongen där granen stod. Hon såg förhållandevis samlad ut. Ja, du måste väl gå, sa hon. Du med? Nej, det är ingen brådska. Ja, men du ska väl sälja granar? Det var något i hela hennes gestalt som gjorde att jag kände mig tvungen att erkänna att jag är egentligen ingen granförsäljare. Inte? Nej, det var bara en tillfällighet. Säljer man granar så är man väl granförsäljare? Ja, förvisso. Det låg något i det. Men jag skulle bara gottgöra en skuld. Jaha, sa hon. Det låter ju hederligt. Jag tror att jag skrattade lite. Då behöver du inte skynda tillbaka. Nej, inte alls. Ja, men din fästmö då? Jag låtsade titta på klockan. Hon jobbar sent. En sån här kväll? Hon är rörmokare. Det var dumt. Men kanske sa jag det för att innerst inne ville bli avslöjad. Ovanligt yrke för en kvinna. Ja, hon är faktiskt den enda. Bonnie tänkte på något, såg på mig och sa. Blir du inte svartsjuk? På henne? Hon nickade. Nej, sa jag. Hon luktar så illa. Avlopp? Ja, sa jag. Någonting ditåt. Inte vet jag om den här dialogen hade någon som helst betydelse, men Bonnie verkade lättad. Sannolikt hade det mer att göra med det andra som inträffat. Hon hade varit nere i en svacka. Men efter att ha blivit ställd inför fullbordat faktum blev hon nu mer och mer närvarande, vilket i vissa fall också betyder mer och mer tvetydig. Hon rotade i en sladdrig välpappskartong med julpynt och sa: bollar och bollar och en stake. Det plötsligt uppflammande medlidande som jag alldeles nyss känt inför henne avtog lika hastigt som det kommit. Hon klarade sig utan det. Kanske var mannen som gett sig av en skitstövel som hon inte behövde. Jag stod kvar i hallen och pustade i värmen och överlade med mig själv om jag skulle gå. Hon kunde pynta den granen själv. Det var lite olika bollar i luften, men den viktigaste låg hos henne. Jaha, sa hon. Och vad gör du egentligen då? Jag skriver pjäser, sa jag. Det kom snabbt. Nu var jag pjäsförfattare också. Någon man sett? Nej, knappast, sa jag. Säg någon då. Jag hittade på ett par titlar som tack och lov inte sa henne någonting. Ja, jag gillar My Fair Lady, sa hon. Jan Kulle är underbar. Jag andades djupt och sa, heter han så? Ett namn, sa hon, ska det vara så viktigt? Ja, ibland. Han, vet du vad han hette innan vi gifte oss? Hon pekar ut mot ytterdörren som ett förtydligande. Johansson, men han tog mitt. My Fair Lady, fast tvärtom. Ja, jag förstår, sa jag. Gör du? Ja, jag tror det. Asså, en man av folket, sa jag, som gifte sig med en överklasskvinna. Hon nickade erkännande. Än sen då, allt är ju så jämlikt i det här landet. Är det? Ja, jag tycker i alla fall. Du kanske är kommunist. Vill du det? Vad vill du själv? Jag kunde inte säga det. Nu tänker jag röka en cigarett. Vi skiter i den där granen. Hon uttalade det fula ordet med ett fint sh-ljud. Jag menar, det kan väl inte ha någon betydelse om jag, härifrån. Hon slog ut med båda armarna liksom för att inkludera all denna massiva borgerlighet. Om jag gifter mig med en Johansson och struntar i allt skitsnack. Nej, sa jag, det är väl vackert. Ja, det är ju det. Hon såg på mig och pekade på mig. Det är ju ni som alltid tjatar om att det är sån skillnad. Jag tycker inte att det är någon skillnad på folk och folk. Det finns skitstövlar överallt. Hon stod nu och viftade med en otänd cigarett. Jag tog en bordständare i gul metall. Den kunde mycket väl vara guld. Och gav henne eld. Jag tog en cigarett själv och sa: det är ingen skillnad heller så länge det är fred. Ja, men jag vill inte ha något krig. Nej, sa jag. Vem vill det så här års? Hon drog några blås och blåste ut röken aggressivt. Jag betraktade henne så mycket jag vågade och insåg att jag just nu önskade att hon hade rätt. Jag hade just nu ingen som helst lust att agitera. Ja, jag är törstig, vill du ha något? Utan att invänta något svar gick hon ut i köket och kom tillbaka med en bricka med en flaska champagne och två höga glas. Vi tar den här i biblioteket. Det var ett imponerande bibliotek med volymer från frihetstiden. Kan du öppna en sån där? Ja, händelsevis. Vi skålade, drack och rökte och satt tysta en stund. Mycket böcker, sa jag till slut. Ja, verkligen. Det lät som om hon aldrig tänkt på saken. Det är lätt för att finna sig i situationer, sa hon. Ja, jag är van, sa jag. Alltså, är såna här uppträden vanliga i dina kretsar? Tämligen, fast de brukar bli våldsammare. Hon nickade som för att ta in och begrunda saken. Jag avskyr bråk, slog hon fast. Jag tror du räddade mig. Du är en bra människa. Ja, du med. Du får vara precis vad som helst, kommunist eller en sån där FNL-are. FNL, sa jag vänligt och försiktigt. Du, hon växlade blicksnabbt. Märk inte ord. Jag blev tyst. Drack ur mitt glas och tog mig friheten att slå upp ett nytt. Tänker du på din fästmö? Nej, inte alls. Absolut inte. Mm-hmm. Det är i själva verket ganska fritt, sa hon. Ett fritt förhållande? Ja, just det. Det skulle jag aldrig tåla, sa hon. Aldrig. Nej, inte heller Jag, sa jag. Men jag avbröt henne, höjde mitt glas och skålade. Det gick bara inte att ta tillbaka det där påståendet och säga som det var. Det hade gått för långt. Hon kunde få anledning att ifrågasätta allting och hela min person. Och det vill jag ju inte. Vi hade fått förtroende för varandra och det var just nu det enda som betydde något. Det var ett snett och vridet förtroende, men champagnen gjorde nytta och hon skrattade. Jag skrattade och ibland skrattade vi åt samma sak. Till slut infann sig en stund då de skillnader vi såg bara var en tillgång. Det blev ett efteråt och hon tyckte att jag borde gå hem till min fästmö. Jag förbannade mig själv för att jag inrättat den där fästmön överhuvudtaget. Men i det här läget var jag tvungen att hålla med. Klockan var över midnatt. Det var julaftonsmorgon. Och när jag stod fullt påklädd i hallen tittade hon på mig som för första gången. Jag såg antagligen dum ut i lottapäls, krimmermössa och alla de byxor som jag fått på mig igen. Vänta ett tag. Hon gick ut i köket och var strax tillbaka med en stor burk rysk kaviar. Bolshevikhagel, jag tror du behöver det. Jag gick hela vägen hem till en annan stadsdel och kramade hårt om kaviarburken. Det var iskallt, snön föll så sakta och den såg ut att stå stilla. Kaviaren räckte i flera dagar. Jag firade ensam jul utan gran och försökte arbeta. Låtsades som om det var helt vanliga dagar. Men insatserna blev mest förströdda. Det nödvändiga engagemanget uteblev. Jag radade mest upp en massa repliker och det tog ett tag innan jag förstod att det artade sig till början på en teaterpjäs. Motivet var oklart. Men kanske kände jag mig tvungen att skriva en pjäs för att jag ville träffa Bonnie på nytt och kunna se henne i ögonen och säga jag är dramatiker utan att skämmas. För jag ville se henne igen. När kaviarburken var tom och det sista kornet utskrapat hade jag blivit en helt vanlig mellandag. Jag kunde inte avhålla mig från att besöka henne bara för att höra hur hon mådde. Så jag rakade mig ordentligt, tog på mig skjorta, slips och kavaj och tyckte själv att jag såg oantastligt proper ut. Det här var innan portkodernas tid och Stockholm var en tråkig men öppen stad. Jag kom in i hennes port, tog hissen upp till fjärde våningen och såg det märkvärdiga namnet på dörren. Det dröjde halvannan minut tills hon öppnade. Bonnie såg på mig, fick en rynka mellan ögonbrynen och drog huvudet bakåt en aning som för att skapa en förvånad distans. Det såg ett ögonblick ut som om hon inte kände igen mig. Förlåt om jag stör. Rynkan i ansiktet försvann, men hon log inte. Hon såg fullkomligt uttryckslöst på mig och väntade någon sorts förklaring. Jag vill bara höra hur du mår. Tack, bra. Jag blev lite orolig. Ett kort, iskallt, nästan hånfullt leende for över hennes läppar. Jaså, var det något mer? Jag blev nästan mållös. Inte var det mycket jag väntat mig, men det var mer än detta. Och granen står? Hon harklade sig lite besvärat. Jo, tack. Johansson kanske är tillbaka. Jag sa det lågt så att det skulle stanna mellan oss. Jag minns inte vad hon svarade. Antagligen växlade vi inte fler ord än så. I trapphuset på vägen ner var jag lite förvirrad och det dröjde ett tag tills jag insåg vilken underbar uppvisning hon åstadkommit. Hur hon fått fram så mycket med takt och precision utan att behöva säga någonting oförskämt, utan att säga någonting alls. Vi sågs aldrig mer men jag kunde inte glömma henne. Kanske borde jag ha känt mig förorättad som om hela mitt förstånd blivit ifrågasatt och minnet underkänt. Men jag lät henne inte ta det ifrån mig. När jag var hemma igen fortsatte jag arbeta på det som mer och mer liknade en teaterpjäs. Titeln klarnade snart. Den skulle heta Könskrig och klassfred. Men den blev, som så mycket annat på den tiden, aldrig fullbordad. En del saker mognar långsamt och som det ser ut idag borde man kanske ta upp det där arbetet igen. Med mera sorg än vrede, men också med en annan lust. Slut.
God förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med veckans evenemangstips, vecka 16. Jag börjar på tisdag. Då blir det stickcafé på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 18. Stickcafé är en öppen och kostnadsfri verksamhet. Vår verksamhet är öppen tisdagar jämna veckor. Tiden som gäller är 18-20. Ta med dig det arbete som du just nu håller på med och få inspiration. Arrangör Örnsköldsviks museum och konsthall. På onsdag så visar Filmstudio U Juno. Och det är Folkets hus Gnistan i Gullänget. Klockan 16.30. Juno, Ellen Page, är en 16-årig tjej som blir gravid efter att ha haft sex med sin bästa kompis Polly Bleeker, som vilken spelas av Michael Cera. Hon funderar på om hon ska abortera barnet, men bestämmer sig för att ge bort det till de perfekta föräldrarna. Vilket är lättare sagt än gjort. Och det är fri entré och arrangör är Filmstudio U. Den lycklige pessimisten med Jan Bylund och Mattias Lundberg kan man beskåda i Nolaskolans aula klockan 19. Den lyckliga pessimisten av och med Mattias Lundberg och Jan Bylund är en humoristisk uppgörelse med Tänk positivt maffian. Föreställningen är en lektion i att livet inte är så jäkla enkelt som optimisterna vill få oss att tro. Arrangör Aplato. På torsdag kan vi höra på Linda Ström med All for One Gospel Choir i Örnsköldsviks kyrka klockan 19.00. Linda Ström, en av de karaktäristiska stämmorna i Cookies and Beans, gör efterlängtad soloavstickare. I vår åker Linda ut på en omfattande kyrkoturné i sällskap av Thomas Tjernqvist på gitarr. Turnén innefattar 13 kyrkor och har premiär 20 april i Ramsele. Arrangör Svenska kyrkan Linda Ström. På fredag är det konsert med församlingens orgel och pianolever i Grundsunda kyrka klockan 18. Och arrangör är Vox Humana. Karl-Erik Törn, Andorena Törn och Bertil Englund kan vi se och höra på i Bygdegården i Leding klockan 19.00. 15 låtar på Svensktoppen och en av de mest bokade artisterna i folkparkerna. För andra gången sedan comebacken är Karl-Erik Törn tillbaka i kommunen. Och fredag den 22 april gästar han Bygdegården i Leding. Tillsammans med hustrun Andorena och Bertil Englund. Arrangör Andorena Törn, Arktet Records HB. Evert Ljusberg med förbandet Lurv kan vi se på Sliperiet klockan 19. Evert Ljusberg är en av våra största visångare och underhållare. Med sin starka karisma och sina roande och tänkvärda program lockar han publiken ut på vådliga färder mellan komik och tragik. Dörrarna öppnar klockan 19. Biljettpris 150 kronor. Förköp finns på turistbyrån i Örnsköldsvik. Förband är nystartade visbandet Lurv. Arrangör Sliperiet. Queen Forever med Övik Big Band är i Nolaskolans aula klockan 19.30. Queen Forever. Övik Big Band spelar hitsen från det legendariska bandet. Solist Oskar Sundelin, arrangör Övik Big Band. På lördag är det tjejfrukost i Pingstkyrkan klockan 09.00. För kvinnor, tjejer, damer som vill unna sig själva en stund av avkoppling i harmonisk miljö. Innehållet är något för både den inre och yttre människan. Arrangör Pingstkyrkan Örnsköldsvik. Textilarkivet i Sollefteå med Gudrun Sjödén. Då ska man samlas på rådhusets parkering för samåkning klockan 10.45. Och så åker vi till textilarkivet i Sollefteå där vi träffar Gudrun Sjödén. Vi äter även lunch på restaurang Nipan. Arrangör Örnsköldsviks hemslöjdsförening. Kulturlabb. Klippdockor 1900-talet. Blir det på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13. På lördagar är kulturlabbet öppet för dig som gillar att skapa. Här finns gott om material och möjlighet att prova på olika tekniker. Varje lördag finns en handledare på plats. Du kan delta i det handledaren jobbar med eller fortsätta med något du börjat på tidigare. Det är bara att komma och allt är gratis. Arrangör Örnsköldsviks museum och konsthall. Småstadsliv, klart sämsta showen. Det är på Folkanteater klockan 15.19. En omtumlande föreställning där småstadslivs alla karaktärer njuter av Ingmars framgångar på bolaget. Arrangör Småstadsliv. Isgala 2016. Frost and Dance on Ice. På Fjäderäven Center klockan 15.00. Konståkningsklubbens årliga isgala. Arrangör ÖKK i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Hoppets stjärna. Filmstudions filmdag i Gideå börjar på Gideogården klockan 15. Och då klockan 15 visas The Imitation Game. Klockan 17 är det middag för de som har förbokat. 17.45 visas Min lilla syster. Klockan 19.20 är det kaffe och efterrätt och klockan 19.45 visas det Wolfpack. Arrangör Örnsköldsviks filmstudio och Gideogården. Queen Forever med Övik Big Band blir i Nolaskolans aula klockan 18. Övik Big Band spelar hitsen från det legendariska bandet, solist Oskar Sundelin, arrangör Övik Big Band. På söndag är återigen Isgala 2016, Frost and Dance on Ice med ÖKK klockan 13.16. Bollkänsla, teater med Jens Nilsson, blir det på Folkets hus Gnistan klockan 15. Hur vinner du matchen? Med dina medspelare eller mot dina motståndare? Är du en värdig förlorare? Eller usel vinnare? Finns det samba i fotboll? Tango i basket? Vi har bollkänsla. Har du? Arrangör Teater Västernorrland, Norrdans och Musik Västernorrland. Och det var allt för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Hej då!